Ska vi se, då kör vi då. Det här är nu den tredje i serien Kvarlevan som känner sin Gud. Och då har det mycket med att höra Guds röst, eller hur? För den som är kvar när alla andra har dragit iväg, han måste ju ha hört något annat än de som drar iväg. Och jag sa förra gången då att det här samhället är ju väldigt känslocentrerat då. Det finns till och med på Facebook olika knappar du kan trycka på hur du... Vilken feeling du har just nu, va? Det är väldigt känslocentrerat. Och jag sa även att för 25 år sedan när Herren kallade oss till det här så visade han att det kommer att komma ett skifte där människor kommer att gå in i just sådana här upplevelser och manifestationer. Och nu efter 25 år kan vi vända oss om och titta och då ser vi att det skedde exakt och Gud började tala till oss då. Det hände ju 1994 kan man säga, början på det här. Och idag ska jag försöka vara lite personlig här och berätta vad man kan få vara med om. Det rör sig väldigt mycket i andens värld tror jag just nu. Det har varit väldigt rörigt och jag har känt mig så fruktansvärt utbränd. Men jag har fått mött Gud igen till förnyelse. Jag mår riktigt bra faktiskt. Det är härligt. Jag har fått ny kraft, ja. Men det här hände på 24 timmar och då förstår man att det rör sig i andens värld. En man ringer och ber om förbön för en situation. Ni vet att det var en man som sköt sina egna barn och allt det här. Och den här personen var inblandad i det hela. Jag vill inte gå in mycket mer på det här. Men en fruktansvärd nöd. Och då har ju med det här mörkret att göra. Jag tror det är ett mörker över Sverige. En kamp. En andlig kamp. Och inte långt... Efteråt så kommer älvor och meddelar om en kvinna i djup nöd och är så attackerad så hon vet inte vart hon ska vända sig till. Hon skriver att de enda jag känner som jag kan vända mig till det är ju faktiskt ni. Och så får jag en ny vän på Facebook. Ni vet, det dyker upp i den här rutan ny vän. Och det var ju tydligen andra som kände honom. Så jag tryckte ju ja utan att tänka mig för, utan... Sen kom det upp meddelande att den här mannen var faktiskt profet, sa han. Ja, det är ju intressant när folk säger att man är profet. Jo, han sa att han hade fått rätt uttydning av uppenbarelseboken. Och nu ska han göra en bok då. Och när han beskrev den här, hans ordning som han hade fått av Gud, så stämde det inte riktigt med den ordning som jag, Gud har visat mig. Så jag sa så här, jag köper inte det där. Och helt plötsligt så exploderade profeten. Han blev vansinnig och började skriva att han minsann kände många här i Parousia mission. Och han skulle nu låta dem få reda på hur du har behandlat mig. Bara för att jag inte skulle köpa hans bok då. Vad konstiga folk det finns. Han beskrev mig vara stenhård och högmodig. För att jag köpte inte hans uppenbarelse. Jag avslutade konversationen med att jag tänker berätta den här händelsen för mina vänner i Parousia mission. För där har vi inga hemligheter för varandra. Det är ju bra. Kan vara öppen och ärlig. Visst är det ärligt? Och det skriver ju också Paulus i andra Korinthierbrevet 4. Han skriver så här. Därför, då vi nu genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt. Och vi använder inga knep. Vi förfalskar inte heller Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har så förblindat i otroende sinnen, tankesätt eller ögon. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar ju inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre. Och oss som tjänare för Jesus skull. Och det är vår vision i Parousia mission. Att öppet presentera sanningens väg. Och det, om det sker för Jesus skull, står det här, så finns det oerhörda kraftresurser att få. Men om det sker för min egen skull, vilket Paulus beskriver här i vers 2, hemligt och skamligt, Ser ni där hur hemligt och skamligt står ihop med för Jesus skull? Alltså hemligt och skamligt menas där för min egen skull. Men om vi predikar för Jesus skull, då står det så här. Då tappar vi inte modet. Nej, vi får ny kraft. Vi får ny kraft. Hemligt och skamligt kallas av Petrus på sitt brev för smygvägar. Och det ger oss en bild vad som driver de här falska profeterna som det talar så mycket om som ska komma i ändens tid. Därför kan en falsk profet säga väldigt mycket bra saker. Men hans drivkraft kommer förr eller senare avslöjas för den som verkligen vill se. Förr eller senare kommer han ändå att dras till dem som vill göra sig ett namn. Andra Petrusbrevet 2:1 så står det då om de här smygvägarna. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har köpt dem. Och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet. Jaha, för sin egen skull smyger de in andra lärare alltså. Kommer de med falska argument att sko sig på er. Men domen över dem är för länge sedan verksam. Och deras undergång sover inte. Tänk om man skulle komma på idén att skapa en bönerörelse som gällde hela Sverige. Och så sända iväg en massa, vad heter det, sådana broschyrer sen. Om olika kurser som kostar en förmögenhet att gå. För vi ska ju vinna Sverige. Kan det vara det här argumentet bland annat? Att kurserna kostar flera tusen att gå för att lära det be. Det lärde ju farmor och farfar och de här på knäna för. Det var till och med märken de låg och ropade till Gud. Nu ska du betala flera tusen för att säga de rätta orden. För att öppna himlen på rätt sätt. Så att portalerna kan öppnas över Göteborg. Det är något som inte stämmer här, kära vänner. Va? Vi har fått en ny kristendom. Men är det Guds? Ja, det är frågan. Att förtydliga det hela så betyder ju väg då, tankesätt och handling. Och som Reichmann sa en gång så här, för att börja gå en väg måste du först ha inspirerats av någonting. Och inspiration i Bibeln är samma sak som att äta någonting. Och då är laglöshet, anomos på grekiska, betyder förbjuden mat. Jaha, förbjudet att inspireras av. Har det där med Adam och Eva, tror du, ormen som snurrar runt vid träd. Ät nu av det här trädet. Ja, det är laglöshet, va? Ser ni? Vi ska alltså ge mat, står det ju. Rätt mat. Matteus står det ju där att men om den tjänaren säger i sitt hjärta min herre kommer inte så snart och han börjar äta och dricka med de druckna. Vilka kan det vara? Kan det vara de från Toronto-rörelsen? För de pratar mycket om andlig fylla och sånt. Det var alltså när Toronto-rörelsen startade som Herren uppenbarade för oss att nu kommer det två vägar. Han lade kallelsen på oss att varna Guds folk. Och han berättade även att människor som ni minst anar kommer att vända i ryggen. Och det har hänt fler än en gång. Om det här är din vilja, Herre, så ber vi att någon ska erbjuda sig att göra en hemsida till oss. Då ringer det plötsligt en kille nerifrån Ikea i Älmhult som skulle ställa sin truck den här eftermiddagen. Och då hör han hur Gud säger att du ska göra en hemsida till Elvor och Janne. Och vi stod och bara tittade på varandra. Herre, du är ju helt makalös alltså. Ja, så börjar ju den här hemsidan Elvor och Janne då, som har kanske idag, det är ju flera miljoner besök faktiskt. Det börjar med en gammal. Och så var det så, då började den sluta fungera. För du vet, webbsidan uppdateras och läsarna var så här. Så helt plötsligt så började den här sidan hacka och inte gick att öppna och det var massa strul. Och då var det en annan kille som erbjöd sig att göra en ny hemsida då. Och det var våran kära vän Sebastian då. Han är proffs på det här då. Han jobbar med det här. Så han gjorde en helt ny sida då. Så är det när man kallas av Gud. Då får du också de resurserna som du behöver. Så Gud, han, det är verkligen nåd. Om jag ska sammanfatta då, nu är det 25 år sedan den här rörelsen startade då. Vad har Gud sagt? Jag ska sammanfatta vad Gud har sagt. Och det är både positivt och negativt. Han sa då, det kommer en rörelse baserad på känslomässiga kickar. Den rörelsen kommer i huvudsak bestå av ungdomar som aldrig lärt sig vänta på Gud och höra hans röst. Det sista steget i den rörelsen kommer att vara ekumenisk och dra mot Rom. Fast under tiden så har Herren talat om halleluja. Det här gäller inte alla ungdomar, utan det kommer att komma ungdomar också som kommer att stå på berget en dag och prisa Herren. Det står ju om Sions berg. Det kommer en kvarleva som Herren kallar. Och det visar han hur han kommer att kalla människor att vara med i den här den sanna elden. Och stå där och få ta emot den här underbara kraften. Va? I Jesaja 40 och 30 står det om de här unga här då. Ynglingar kan bli trött och ge upp. Unga män kan falla. Men de som väntar på Herren får ny kraft. De lyfter upp med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att tröttna. Jo, det är nämligen så här att om en dörr tycks stängas så öppnar Gud en annan för de som väntar på Gud. Det är bara så. Han öppnar bara en ny dörr. Det är härligt. Och de här verserna, det pekar ju på en andlig mognad som vi har, va? Unga i Herren här, den här bilden, det är ju de som inte har nått mognaden än. Och då står det i Efesierbrevet 4 så här. Vi ska då inte längre vara barn, alltså omogna menar han där, va? Som kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Ja, för de vill ju ha något, va? Girigheten. Barnen här, eller de omogna, de tror att allt som rör sig är Gud. Det måste vara Gud och det måste vara Gud. Men det gör inte de som har vuxit upp till andlig mognad. De har lärt sig att vänta på Gud. Och då får de ny kraft, nya dörrar och ny välsignelse. Och i Efesierbrevet 4 så står det så här. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Här ser vi att hålla fast vid sanningen hör ihop med kärleken. De är knutna till varandra. Idag pratar man ju om en kärlek som inte är biblisk kärlek. Åh, vad jag känner. Åh, det är inte det handlar om. Utan Guds kärlek är liksom förknippat med sanningen. De går liksom hand i hand. Och det är det som är målet för vår vandring, va? Det är att komma in i andens frukt. Att bära frukt. Och det här är faktiskt den enda väg som leder till sann enhet. Till sann enhet. Att vi tänker lika. Att, ja, vi kan ju inte tänka 100 lika och bli som robotar. Men ni förstår vad jag menar. Vi samlas för att vi vill gå den här vägen. Och vi vet att den här vägen är Herrens. Och då kommer han att hjälpa oss. Och vi kommer att bära frukt. Och då kommer var och en att komma in så småningom då dit han skall. Ja, vi ska ta det också. I Efesierbrevet 4, 16 som handlar om församlingen. Många unga undrar ju. Ja, det gör ju inte många äldre också. Men jag menar, vad ska jag göra för Gud? Och så här, det går ju tankarna då, ofta. Och då står det så här. Du vet, Jesus bor i oss, va? Det är ju häftigt. Men du bor ju samtidigt i honom, om du tror på honom. Och då tillhör du ju församlingen. Så här, vems uppgift är det att föra in dig i din kallelse? Är det Guds eller din egen? Det är ju jättelätt, va? Han är ju mer intresserad än vad du är egentligen. Att du ska hamna rätt i hans kropp, eller hur? Från honom i oss får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, eller varje del. Genom den kraft som är uppmätt åt varje särskild del. Här ser vi att Gud har mätt upp någonting åt varenda en som är här. Så finns det ett mått. Ser du? Så du kan inte bli apostel om du tycker att du ska bli apostel. Du kan bara bli det Gud har bestämt att du ska bli. Och han kommer att föra dig in när Jesus växer i våra hjärtan. Va? Då kommer automatiskt dit. Agapekärlek läste vi om. Och byggas upp läste vi om. Och så läste vi om resurser och kraft. Allt det här hör ihop. Många drömmer om en kallelse men förstår inte att man hela tiden faktiskt står i en kallelse. Det är ju inte så att nu är jag utan kallelse, så att säga. Och sen är plötsligt om 15 år så ja, då kommer jag nog in i min kallelse. Men du är i din kallelse varje dag. Och det är där du växer. Elvor och jag, vi börjar ju som, kan man säga, som evangelister. Och vara ute och predika och på gator och torg och berätta om Jesus. Och det ligger, tror jag, ska vara i botten på alla troende. Att liksom, du vet, förmedla evangeliet och Jesus. Men sen kommer Gud, när man gör det som man blir kallad för på grunden. Sen lägger han till i ditt liv sen. Det var ju många år senare alltså, som man började verkligen lägga på oss den här varningsköret där. Det var när han såg att man orkar bärat. För då kom det där att många kommer att vända i ryggen som ni minst anar. Det var vi inte beredda på i början. Men några år senare kunde man ta de smällarna också. Det var inte särskilt roligt, det kan jag säga. Så när kärleken växer, då ser du att agape här kan också betyda att motiven blir rena. För det hör ihop, va? Ser du? Är inte motiven rena finns ju heller inte kärleken där. Det handlar alltså inte om att göra andlig karriär utan det handlar om att bära sitt kors varje dag. Om vi böjer oss och går in i detta kommer vi alltså att få uppleva ny kraft och nya resurser. Och det sker genom Herrens nåd och välsignelse. Många idag rusar runt. Och det ser du ju, så fort det öppnar någon ut, va, så är ju halva Göteborg där liksom. Jo, vet du varför man gör det? För jag tror man blandar ihop kallelse och identitet. Det är något helt annat. Många rusar runt och jagar en identitet för många vet idag inte vem man är. De längtar efter att hitta identiteten men den kan aldrig finnas i en andlig titel. Är du med? Den finns inte i en andlig titel. Du kan bara finna din identitet och din vila i Jesus Kristus. Och det här tycker jag är underbart. Det står i Matteus 16, ni vet. Vem säger ni människosonen är? Ja, en säger att du är Johannes och så vidare. Och så får ju Petrus där, han får ju ljus ifrån himlen. Han får ljus ifrån himlen. Vem säger ni mig var? Ja, du måste ju vara Messias, den levande Gudens son. Ljus, va? Och så svarar Jesus. Och vad är det han ger Petrus? Han ger en identitet. Eller hur? Du är en sten. Flyttbar sten. Som jag kommer att forma. Till det jag vill ha. Och det är så där hela tiden, va? Du får se vem Jesus är. När du läser din bibel och ber om den helige andes hjälp. Och vet vad Jesus kommer att säga till dig då? Och det här är du. Och det här är du. Det är alltså en ömsesidig relation med Herren. Vi formas. Den här stenen, han formas med åren. För att passa in precis där den här stenen ska vara i det här bygget, va? Så är det. Därför är det ibland så lätt så det är svårt. Det är bara att låta Gud göra jobbet. Så var det ju då, Petrus, har du lagt märke till vilket djup det finns i den här boken och i evangeliet? Petrus jagade sen, han hade ju inte förstått det här. Vad var det Petrus jagade? Jo, han jagade en kallelse. För han trodde ju det här, den här stenen, det måste ju vara borgmästare i Jerusalem eller något sånt. Det står, jag har skrivit så här: Petrus jagade mot målet som för honom var en andlig titel. Men hur slutade det? Jo, det kommer alltid att sluta en krasch om du gör det. Eller hur? Du kan ju inte bli jagad, gå på någon skola och bli profet, för det är omöjligt. Man jagar, Petrus jagade alltså en andlig titel och det slutar en krasch. Vad hände vid stranden? Kolla nu. Han tittar honom rakt i ansiktet. Och så säger han så här: föd mina får. För vems skull? För Jesus skull. Ser du? Kärlek agape har med motivationen att göra. Varför vi tjänar. För om vi ger mat till hans får. För det är det herde betyder, va? Ger mat, inspirerar. Då finns det hur mycket kraft som helst att tillgå. Om vi gör allt med rena motiv, då kommer kraft. När Jakob blev välsignad av Gud, vad var det egentligen han fick se? Jo, han förstod vem Gud var. Han fick se in i Guds ansikte eller Guds hjärta. Och då säger Jakob något som du ska lägga märke till. För nu hade han mött agapekärleken. Nu hade hans motiv förändrats. Han slutade plötsligt att driva sin jord och folket framåt i 300 km i timmen. I första Mosebok 33 och 13 kan du läsa så här vad Jakob säger när man har mött Gud. Men Jakob svarade honom: min herre ser själv att barnen är små. Och jag har får och kor med mig som ger di. Moderfår, va? Här är ju. Får som ger di, det är moderfår. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela jorden. Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av. Och som barnen orkar med. Tills jag kommer till min herre i Seir. Det var alltså skillnad mellan Esau och Jakob här, va? En kände sin Gud. Precis som kvarlevan kommer att känna sin Gud. Det kommer att vara skillnad där. En natt, jag berättade förut, så vaknade Elvor och jag. Eller, det var en sån fruktansvärd situation vi var. Det var så fruktansvärt jobbigt. Så vi ropade till Gud om hjälp. Och mitt i natten vid tretin så kommer en stilla stämma rakt in i vårt sinne. Så vi talar ut orden samtidigt och vi blir nästan fulla skratt. Herren sa så här: sakta för han moderfåren fram. Jaha. Det var någonting vi skulle lära oss alltså i den här situationen. Är ni med? Han leder oss in i olika situationer för att förvandla oss så att vi kan se andra människor. Det är det som kallas Kristi kors. Är nu Toronto-välsignelsen samma sak som Guds välsignelse? För det står om Guds välsignelse i Apostlagärningarna 3 och 26. Så står det att vända bort oss ifrån det onda. Står det där. Måste jag med kors göra, eller hur? Nu nådde den här anden sen Pensacola i Florida, det vet vi. Sen nådde den Lakeland. Och så kom en kille som heter Todd Bentley upp på scen. Och nu drogs tiotusentals till Lakeland. Bland annat en massa ledare från Sverige. Det som sker nu tror jag är en basunstöt för hela kristenheten. Faktiskt. Nu skulle Gud visa hur det står till med vår urskiljning. Det Todd Bentley står och undervisar om är många gånger ren New Age. Och det är ren okkultism och ren trolldom. Varför åker tiotusentals dit? När Todd Bentley där i Lakeland skakade som mest och brann som mest av denna eld Elvor hade pratat om och manifestationerna var som starkast, levde denne man i dryckenskap och sexuell synd och otrohet. Ändå stod han där och förkunnade om hur Guds rike skulle ut och förvandla nationerna genom den falska eld som han nu påstod Gud hade tänt i Lakeland. Todds teologi var exakt som hans lärofader Hagen med flera, att du redan nu har fått ut arvet. Men vad säger Bibeln egentligen om att ärva Guds rike? Låt oss se. Sen jämför vi det här med vad Todd står och säger. Första Korinthierbrevet 6:9. Han stod och sa att vi har ju redan fått ut arvet här. Alltså riket då. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sånt. Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Men Todd stod ju där och påstod att han har fått ut hela Guds rike. En väldigt konstig rike i sådana fall. Går ju rätt emot vad, här, vad skriften säger. Det var nu under denna tid Herren skapade ett häftigt möte med Sven Reichman. Helt plötsligt en dag så får vi lust att åka på Sven Reichmans möte i Mölndal. Och jag tänkte att det måste väl vara massor av folk i den kyrkan. Ja, för han undervisar ju fantastiskt. Det är korset och det är omvändelse och det är vägen. Jag tänkte, det måste ju vara massor av folk. Det är fullt i kyrkan. Men det är ungefär som det här. Ungefär. Och jag var faktiskt väldigt förvånad. Det vi mötte i måndag var en man så tärd av smärta att han var tvungen att sitta ner och undervisa. Det var inget häftigt lovsångsband som skulle skapa någon rungande atmosfär i mötet. Nej, istället tog Sven gitarren, sjöng en enkel bibelkör. Sen satt han sig ner och började undervisa. Och då visste du bara, han känner sin Gud. Vilken kontrast jämfört med de här mötena i Lakeland. Där man sprang omkring som trimmade ekorrar och gapade om att Guds vilja var att alla skulle bli helade nu. Publiken stod upp och skrek när Todd undervisade uppenbar villfarelse. Men nu blev Todd Bentley avslöjad som en fejk. Men tror ni han gav upp? Nej. Han kom ju igen i samma ande som förut. Bill Johnson var nu hans mentor. Då ska vi gå och se om man går i samma fotspår som han gör. Ja, det kanske ni förstår. Vad står det i Bibeln? I Matteus 15:14 så står det så här. Låt dem vara. De är blinda ledare för de blinda. Om en blind leder en blind faller de båda i gropen. Todd skriver nu en bok. Den är identisk med en bok som Bill Johnson har skrivit som heter When Heaven Invades Earth. Låt oss titta på ett stycke från Todd Bentleys bok Kingdom Invasion. Där kan du tydligt se Bill Johnsons kenosis-teologi. Alltså att Jesus bara var en mönsterson och nu kan vi genom andens fullhet gå och göra större under än vad Jesus gjorde. Det är nämligen så här att Jesus har aldrig upphört att vara Gud någon gång. Och det här då, han påstår det att de manifesterade sönerna, Guds armé, ska upprätta riket på jorden. Och det var samma lära som han hade i Lakeland också. Så det har inte hänt mycket. Nu ska jag översätta förordet. Det är det här du får höra på konferenser. Under extas. Alla som har varit på rockkonserter vet att man kan ryckas med. Jag har varit på rockkonserter också, så jag vet hur lätt det är att ryckas med. Nu skriver jag då. Vi börjar med förordet i boken. denna bok ska öppna dina ögon så att du kan se Guds rikes härlighet stråla omkring dig. Ja. Bibeln säger ju att det finns ingen annan än Jesus som kan uppenbara Guds härlighet runt honom. Ja. Bara där är ju väldigt konstigt. Detta kommer att utmana dig att lämna din egen trygga zon för att inta den plats som Gud har för dig, just dig. Detta leder till att du kommer att komma in i en position i Guds oerhört mäktiga Guds rikes armé. Och nu ska du få se hur du kommer att vandra i harmoni med himlens ordning. Och så går vi till själva boken. Gud skapar nu en armé av krigare för Guds rike. Dessa förbereds nu att bryta ner alla motståndsfästen, upprätta och bygga upp Guds rike på jorden. Vill du vara med i denna härlighetsarmé? Ja, då kommer denna bok, Kingdom Invasion, att ge dig instruktion hur du kan göra för att göra din del att bygga upp och avancera Guds rike på jorden nu. Gud mobiliserar nämligen nu ändetidens skördarbetare som ska se till att Guds ordningar och syften blir förverkligade i vår tid. Denna bok visar den strategi som är nödvändigt för att kunna manifestera Guds plan och vilja. Som är att införa Guds rike på jorden nu. Du måste få dina, så fort det står måste ska ni ta upp. Du måste få dina ögon och öron öppnade så att du kan delta i denna armé och gå in i den största väckelse jorden har sett. Den här boken har ett budskap, den kallar någon att bli delaktig i någonting, va? Och vad visar Gud vad som skulle hända? Jo, han visar att det kommer två vägar. Dessa vägar leder till två olika hus. Eller hur? Vilket hus i Matteus 7 tror ni det här budskapet kallar till? För det måste kalla till något hus. Antingen det huset på klippan där du får din identitet. Eller huset på sand. Vilket hus tror du Todd Bentleys bok kallar till? Huset på sand eller huset på klippan? Svaret är görlätt. Jättelätt. Men det är bara det att vi vill inte se. Vi vill inte förstå och se hur illa det är ställt. Men vet du vad det står i Bibeln? Det står att de flesta, många står det, ska följa de falska profeterna. Grundtexten ord betyder mer än hälften. Mer än hälften. Och sen en annan sak som jag tänkte på när jag skrev ner det här. Kom ihåg att det här heter kvarlevan som känner sin Gud. Då måste du förstå, för ska du vara med i den här kvarlevan, då måste du ju höra, va? Höra. Då måste du känna igen herdens röst. Då frågar jag dig, hör du herdens röst i den här boken, i förordet? Nej. Det saknas nämligen en viktig sak, va? Det finns inget kors. Det finns absolut inget kors. Sen överlåts då ansvaret för rikets uppbyggande på människor. Det här är ju nämligen så långt från Herrens vila du kan komma. Det är ju ingen vila i det här, det är ju något du måste göra. Om vi tillhör kvarlevan som Gud kallar, så har alla en sak gemensamt. Hans får känner igen herdens röst. Där en främmande röst ljuder, flyr fåren. Det finns en kraftig varning för oss i Uppenbarelseboken. Lyssna nu. Det Todd Bentley och likasinnade författare gör. Ska du få se varningen nu? Kom ihåg nu vad han skriver. Uppenbarelseboken 22 och 17. Och anden och bruden säger kom. Varför säger de kom? Jo, därför att de har hört vad det här handlar om. Va? Och den som hör, shma, hör, förstår, han må säga kom. Och den som törstar, han må komma. Och den som vill, han må ta emot livets vatten för intet. Det är underbart. För var och en som hör profetians ord i denna bok, betygar jag, om någon lägger till något till dessa ord, skall Gud på honom lägga på de plågor som står i denna profetbok. Och han ska ta ifrån honom hans del i livets träd. Nu står det ta bort något också här då. Alltså, det står ju att det här riket, står det ju sen, var ju till från tidens begynnelse, eller hur? Så redan när Adam och Eva syndade vid det där trädet, så måste ju det här symbolisera något som är mer än trädet. De förlorar ju staden. Livets träd. Det handlar ju mycket mer. Det är ju, vi blir ju erbjudna egentligen samma sak. Och vad handlar det om? Förbjuden mat. Vad säger Jesus åt dem som bygger på sanden? Gå härifrån ni laglösa. Vadå laglösa? Har de käkat fel mat? Ja, de har inspirerats av det här trädet. Ser du vad trädet... Ser du inte att riket nu och trädet, vad ormen säger, är samma sak? Ser du det? För riket, Matteus 25, gå in min faders välsignade och inta det riket som har stått färdigt för er sedan tidens begynnelse. Då fanns det ju alltså när Adam och Eva mötte trädet. Så trädet symboliserar ju alltså staden och evigt liv och alltihop. Kingdom now är lika med ormen. Ser du? Det är samma budskap. Ät nu av trädet så kan du hitta evigt liv. Nu! Du går in nu. Du är färdig. Du behöver inte hålla på och snurra. Det är precis vad man säger, va? Ser du? Det är samma sak. Det är förbjuden mat. Ajabaja, ät inte ur kakburken. Förbjuden mat. Ja, jag hade mycket kvar, men det ligger ute på hemsidan. Så ni kan läsa där sen då. En bibelvers ska jag avsluta med då. Att det är en oerhörd skillnad på det Guds rike Todd Bentley predikade och vägen till det rike vi ska ärva om vi väntar på honom. Apostlen 14:21. De predikade evangeliet till staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. Att vänta med andra ord. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och det är lidanden som ska leda sen till evigt liv med andra ord. Halleluja! Tack käre Jesus att vi får tacka dig för att du har öppnat den här vägen åt oss. Herre, vi ber dig, Herre, att du ska samla folk som väntar på dig, Herre. Tack Jesus för vad du gör i våra liv. Tack att du gör det här en verklighet, Jesus. Att vi får se de här två vägarna klart, Herre. Åh, vilken glädje, Herre, att en dag när du stiger ner på Oljeberget, Herre, får gå in i evigt liv med dig. I Jesu namn. Amen.